Du lyssnar på Döden går ronden av P.D. James, i översättning av Helena Kahn, inläst av mig, Thomas Bolme. Del 1. Döden ger lektion. Kapitel 1. Samma morgon som det första mordet skedde vaknade fröken Muriel Beale, Socialstyrelsens inspektör för sjuksköterskeskolorna, strax efter klockan 6 och insåg sömnigt att det var måndagen den 12 januari, den dag då hon skulle inspektera John Carpenter-sjukhuset. Halvsovande registrerade hon de välbekanta ljud som signalerade början på en ny dag. Angela, som stängde av väckarklockan innan den ens börjat ringa. Angela, som tassade omkring i lägenheten som ett klumpigt men vänligt djur. Det trevliga klirret av tekoppar. Hon tvingade sig att öppna ögonen och motstod frestelsen att krypa djupare ner i sängvärmen och låta sig slukas av sömnen igen. Vad i fridens namn hade fått henne att säga till husmor Taylor att hon skulle komma strax efter klockan 9 i tid för att vara med på tredjeårsstudenternas första lektion för dagen. Det var löjligt tidigt och helt onödigt. Sjukhuset låg i Heatheringfield, vid gränsen mellan Sussex och Hampshire. Det var nära 10 mil dit, och en stor del av vägen skulle hon få köra i mörker. Dessutom regnade det, precis som det regnat med bedrövlig ihärdighet den senaste veckan. Hon kunde urskilja det svaga ljudet av bildäck mot våt asfalt nere på Cromwell Road och ljudet av vatten som slog upp mot vindrutorna. Gudskelov hade hon gjort sig besväret att titta på kartan över Heatheringfield för att ta reda på exakt var sjukhuset låg. En blomstrande köping kunde kosta en bilist mycket tid och tålamod i rusningstid en regnig måndagmorgon som den här. Särskilt om man var obekant med den. Hon kände på sig att det skulle bli en besvärlig dag. Och sträckte på sig som för att bereda sig att möta den. Hon sträckte på sina stela fingrar och nästan njöt av den plötsliga, skarpa smärtan i lederna. En släng av reumatism. Nåja, vad kunde man vänta sig? Hon var trots allt 49. Det var dags för henne att börja ta det lite lugnare. Vad i all sin dar hade fått henne att tro att hon skulle hinna till Heatheringfield före 8:30? Dörren öppnades och släppte in en ljusstrimma. Fröken Angela Burroughs drog undan gardinerna, tog sig en titt på den svarta januarihimlen och den regnvåta rutan och drog för dem igen. Det regnar, sa hon, med den dystra förtjusningen hos den som har förutspått regn och inte kan ställas till ansvar för att man ignorerat hennes varningar. Fröken Beale lutade sig på armbågen, tände sänglampan och väntade. Inom ett ögonblick återvände hennes vän med frukostbrickan. Brickduken var av stärkt broderat linne. De blommönstrade tekopparna stod med örat åt samma håll. De 4 kexen på en matchande tallrik var prydligt upplagda. 2 av var sort. Och från tekannan kom en behaglig doft av nybryggt indiskt te. De 2 kvinnorna tyckte om att ha det bekvämt. Och ordning och reda var en del av deras natur. Den standard som de en gång upprätthållit på den privata avdelningen på sitt undervisningssjukhus höll de styvt på även privat. Och deras liv var inte olikt det man kan njuta av på en dyr och välskött privatklinik. Fröken Beale hade delat lägenhet med sin vän ända sedan de båda slutade samma sjuksköterskeskola för 25 år sedan. Fröken Angela Burroughs var rektor vid ett undervisningssjukhus i London. För fröken Beale var hon ett mönster för hur en lärare bör vara. Och vid sina inspektionsresor gick hon omedvetet efter vad hennes vän brukade säga om principerna för en vettig sjuksköterskeutbildning. Fröken Burroughs undrade för sin del hur Socialstyrelsen skulle klara sig den dag fröken Beale gick i pension. De lyckligaste äktenskapen överlever tack vare liknande illusioner. Och med fröknarna Beales och Burroughs vänskap förhöll det sig på samma sätt.